Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Skräcken i vitögat.
En podd som får nackhåren att resa sig.
Ensamheten. Den kan vara så många olika saker. Ibland en fridfull paus i hemmets trygga vrå. Ibland fullkomligt uppslitande och rent av livsfarlig. När ingen annan människa går att nå. När du är helt utelämnad till dig själv, till dina egna tankar, dina egna rädslor och ditt egna inre mörker. Ibland finner vi oss ensamma mitt ibland andra människor. I ett klassrum fyllt av främlingar eller på en arbetsplats där alla andra skrattar åt ett internskämt som du inte är inbjuden till. Sen finns den där ensamheten som uppstår när vi inte längre har någon möjlighet till någon form av fysisk kontakt med någon annan människa. När ingen närlivs längre är öppen och kan erbjuda ett leende från kassörskan. När varje linje till det sociala bryts totalt för att aldrig mer kunna återupptas. Vi har nog alla fått smaka på vår beskärda del av ensamheten. Där, mitt i ett brustet hjärta. Från en kärlek som försvunnit. Eller i karantän i en lägenhet under en pandemi. Den berättelsen ni nu ska få höra handlar om när ensamheten är det enda som finns kvar. När du är helt utelämnad till dig själv. Här kommer Utom räckhåll.
Det hade tagit honom flera år att planera. Långa inköpslistor. Flera hyllmeter av konserver, pasta, ris och torrjäst. 10 liters vattendunkar som han fyllde med vatten från kranen. Han hade gått med i preppinggrupper på Facebook. Han hade läst på. Bockat av sak efter sak på listan. Batteri och check. Portalradio check. När regeringen utlyste nödläge kände han sig så redo han kunde bli. Han packade kombin full med allt från förrådet. Första hjälpen kit check. Alvedon check. Toalettpapper check. Enligt hans beräkningar, om han hushöll ordentligt med maten, så skulle han klara sig i alla fall ett år utan att behöva gå till en affär. På gångavstånd från fjällstugan, som han planerat att bosätta sig permanent i, fanns en liten bäck med rinnande drickbart vatten. Och nu på vintern kunde han ju bara smälta snö. Borden intill var fylld från golv till tak med vedträn. Tändstålcheck. Tändstickor till brasancheck. Det var en lång, ringlande bilkö ut från stan. Men det stressade honom inte. Han hade inte bråttom. Han var förberedd för det här. Till skillnad från alla de här andra idioterna som var på väg till stormarknaderna nu. Noobis, tänkte han. Han kunde se framför sig hur de skulle komma fram till affärerna. Och hur längorna med konserver och pasta skulle vara slut. Rätt åt dem. Det är en av konsekvenserna som kom om jag har haft det bra. Lite för länge. Inga krig. Inga verkliga kriser. Varje man för sig själv. Vardagslunket hade bara flytit på för de flesta. Gå ut skolan. Utbilda sig vidare. Träffa respektive. Gifta sig. Skaffa barn. Hämta barn på dagis. Jobba röven av sig. Semester i Thailand varje december. Pensionera sig. Ja, ni fattar. Löjligt. Allt som existerar är ens egna lilla värld. Man märker knappt när världen utanför den egna lilla världen långsamt raserar. Det börjar i ett land långt bort. Som ett problem som inte riktigt angår en. Något som man bara läser i morgontidningen och så bläddrar man vidare. Man sitter där i sitt kök, dricker sin kopp kaffe och tänker inte mer på det. Livet lunkar på tills det är för sent. Ensamheten rörde inte honom i ryggen. Han hade varit så mycket ensam redan. Han kunde räkna sina vänner på en hand. Och vänner, kunde man ens kalla dem för vänner när det kunde gå månader utan ett telefonsamtal. En av hans barndomsvänner som han hade växt upp med brukade skicka mejl. Vem gör ens det till en vän år 2021? Det var väl hans dåliga samvete som påminner honom då och då om att ta av sig. När han satt där i kostym framför datorn på sitt prettojobb i storstaden. Just fan, hur är det med den där kufen? Men för de flesta var han nog bortglömd. Någon familj hade han inte. Hans bror hade knarkat ihjäl sig. Hans mamma hade varit ensamstående och fanns inte mer. Pappan hade aldrig varit med i bilden. Och tur var väl det. Han skulle ju tydligen ha varit en skitstövel ändå. Trots ensamheten kände han sig ändå ganska nöjd med livet. När bilkön började lätta upp och han kom ut på motorvägen kände han ett förvånansvärt lugn sprida sig i kroppen. Han körde precis under hastighetsgränsen. Som sagt, han hade inte bråttom. Han hade alltid i världen nu. Från och med nu hade han aldrig någonsin mer någon tid att passa. Och det kändes befriande. Extra bensin dunk i bakluckan, check. Isskrapa, check. Snöskyffel, check. Efter några timmars körande hade det hunnit bli mörkt. Och landskapet utanför hade börjat förändras. Det gråa slasket hade bytts ut till vit pudersnö. Han satte på radion. Detta är ett nödrop. Jag upprepar. Detta är ett nödrop. Det råder utegångsförbud på obestämd tid från och med 06.00 i morgon bitti. Jag upprepar. Utegångsförbud från och med 06.00 i morgon bitti. Han bytte kanal. Detta är ett nödrop. Det råder utegångsförbud. Han stängde av radion. Hans plan var att köra hela natten och bara stanna om han måste. Då skulle han vara framme i god tid. Det blev färre och färre bilar på vägarna ju längre upp i landet han kom. Det var en stjärnklar natt. Allt var så stilla. Världen stod i brand, men ändå var allt så stilla. Det var en märklig känsla. De mörka och karga konturerna av granskogen på vardera sida av vägen kändes betryggande. Nu skulle börja bli glesare och glesare mellan husen. Och snart skulle han behöva köra länge utan att se något hus. Han stannade bara till en gång för att kissa vid vägkanten. Han lät framlyktorna stå på så han kunde se något. Det var bäckmörkt även om snön lyste upp. Och det var iskallt. Termobyxor check. Termos check. Fleecetröja check. Vägarna blev smalare och smalare. Och han blev tröttare. Han tog en slurk ljummen kaffe från termosen. Det var inte långt kvar nu. Skogen blev tätare och husen färre. Han svängde av på en mindre skogsväg. Nu visste han att han bara skulle följa den här ensliga vägen i ett par timmar. Sen var han framme vid världens ände. Stugan hade han ärvt av sin mor. Det var han och brorsan som hade fixat till den för några år sedan. Det var väldigt spartansk med utedass. Det var iskallt i stugan när han klev in i hallen. Och han visste att det skulle ta flera dygn innan temperaturen skulle nå en behaglig nivå. Han startade en brasa i den öppna spisen innan han bäddade i den lilla sängen. Han kröp ner under täcket i en sovsäck, fyllt påklädd med mössar och vantar. Dag 7. Han insåg nu att han nog inte hade varit i stugan under vintertid. Han och brorsan hade spenderat några långhelger i stugan då och då på hösten, när de höll på att måla om och fixa. Men de hade inte varit här på vintern, och det fanns nog en anledning till det. Det hade gått en vecka nu, men stugan var fortfarande inte varm. Han fick fortfarande gå med mössa inomhus. Och att gå på utedasset ska vi inte tala om. Han höll sig så länge det var möjligt och hade till och med kissat i vasken i köket flera gånger för att undvika att gå ut. Förutom kylan var läget under kontroll. Han hade lyxat till det med köttsoppa till middag några dagar i rad nu. Han hade ännu inte börjat skriva ner vad han hade kvar i förrådet eller börjat ransonera ut maten. Men han funderade på att börja göra det. Han hade bara slagit på radion en gång. Det gick knappt att få in någon kanal. Längst upp i ena hörnet av sovrummet, om man höll radion mot ett visst väderstreck, kunde han höra lite röster. Men det var mest brus. Mobilen hade han inte ens slagit på. Han visste att täckningen försvann redan ett par timmar från stugan, så det var inte lönt. Det fanns en gammal dammig upplaga av Nationalencyklopedin i stugan. Han hade läst ut det första bandet redan. Dag 15. Det var fortfarande kallt även om han vant sig. Han hade börjat utforska området mer. Gå stiga han aldrig gått förut. Han längtade så till våren och förbannade sig över snön. Han hade vant sig vid mycket när han tänkte efter. Burkmat. Tystnaden. Det var så förbannat tyst hela tiden. Han kunde inte minnas när han sist hört en fågel ens. Det blev mörkt redan vid 13-tiden nu, så det gällde att ta tillvara på de få ljusa timmarna, vandra och se sig om, för efter lunch var han fast i stugan. Han hade försökt gå ut med pannlampa efter mörkret fallit in häromdagen, men det var knappt lönt. Mörkret omringade honom. Dag 27. Snart hade det gått en månad. Han hade nu avverkat de tre första banden i Nationalencyklopedin. Han hade lärt sig massor genom att läsa uppslagsverket så, band för band. 27 streck hade han skrivit på ett anteckningsblock i köket. Ett streck för varje dag i isolation. Han hade ingen aning om hur det hade gått för resten av världen. Men han funderade inte så mycket på det. Han tog det dag för dag. Nu blev det inte längre ljust alls. Mörkret var konstant. Så han gick knappt ut längre. Han hade hört ett djur häromdagen. Ett ylande. Han visste inte om det var från en varg eller en hund. Men han ville inte riskera något. Så han stannade inne. Han gick bara ut för att gå på dass. Eller hämta mer ved. Det hade varit så kallt en natt att han sovit helt in till brasan i köket. För en stund frös han inte alls. Han sov riktigt gott den natten. Dag 45. Han hade aldrig haft skägg förut. Han hade ett sånt där skägg som inte var tätt utan gläst med kala fläckar. Fult skägg. Så här långt hade det aldrig varit. Men han hade glömt att packa rakhyvlar och rakapparatens batteri var nu urladdat. Ett annat batteri som också var urladdat var bilens. Han hade försökt starta den häromdagen, men den var stendöd. Det skrämde honom först. Om han inte skulle få igång bilen så skulle han inte kunna åka och handla om han behövde något. Men han lugnade sig igen. Närmaste grannen var en timmes promenad bort. Det var en gubbe han hälsat på en sommar när han och brorsan varit ute och vandrat. Han verkade bo i sin stuga året runt. Och det fanns fortfarande mycket mat i förrådet. Det lugnade honom att gå ner i källaren och titta på raderna av mat som fanns där på hyllorna. Ett år hade han beräknat och det hade ju faktiskt bara gått 1,5 månad. Varför ens oroa sig för mat nu? Dag 60. 60 streck i anteckningsblocket. Han mindes inte sist han pratade med någon. Pratade han ens med någon dagarna innan han satte sig i bilen för att åka till stugan? Han mindes inte. Det kunde säkert varit veckor innan dess som han ens pratade med någon. Nu hade han börjat prata med sig själv. Ibland skrattade han åt sig själv. Som när han tittade sig i spegeln. Han hade blivit smal i ansiktet. Och det såg lite lustigt ut. Han såg äldre ut. Han kände inte igen sig själv. Skäggig och smal i ansiktet. Han hade inte hört fler vargar. Men vågade sig bara ut korta rundor i det dunkla mörkret. Han hade sett spår i snön. Dag 65. Det började gå ut för nu. Han hörde röster. Sin bror. Han gick hungrig i längre perioder nu för att ransonera ut maten. Så det kan ha varit en hallucination. Men hans röst hade varit så klar. Vad gör du, brorsan? Vakna! Hade han sagt. Och så hade han vaknat med tryck. För att återigen vakna upp ensam. Dag 70. På den 70:e dagen, när han som vanligt skulle hugga ved, hände det som inte fick hända. Han slant med yxan. Han hade inte samma kraft som han brukade ha, men ändå gick det illa. Yxan var vass. Han hade slipat den bara dagen innan. Och nu hade han huggit sig själv i benet. Och det pumpade ut blod från det öppna såret. I panik hade han sprungit in i stugan och blodet hade lämnat spår efter honom. Det gjorde inte ont. Han kände inget, men han fick panik när han såg muskeln i benet och hur blodet sprutade ut. Han hade aldrig sett ett så djupt sår för. Under vasken hittade han i en låda första hjälpen-kittet. Han försökte rengöra såret så gott han kunde. Det sved till. Och sen la han om det för att stoppa blödningen. Den verkliga smärtan kom först på kvällen. Han fick ta en Alvedon för att kunna somna. Såret bultade och var varmt. Och på natten kom febern och frossan. Trots att han tagit Alvedon. Han tog en till, men det hjälpte inte. Väggarna kröp sig närmare och allt snurrade när han slöt ögonen. Det var blod från såret i sängen. Det var varmt, klibbigt och blött. Han hade inte lyckats stoppa blödningen. Desperat tog han med förband och knöt det hårt runt såret. Sen somnade han. Och ärligt talat tänkte han, nu kanske jag dör. Han blundade så att han kunde och såg sin brors ansikte som liten framför sig. Omgiven av ett vitt sken. Skrattande, lekande barn utan bekymmer. Men han vaknade mot förmodan igen nästa morgon. Och blodet runt såret hade stelnat, men smärtan var ihärdig. Han bestämde sig för att det kanske var bäst att försöka ta sig till grannen ändå. Och få komma till ett sjukhus så någon kunde kolla på såret. Han packade en ryggsäck med snacks, vattenflaska, tändstål, kompass, mer förband, ett par konserver och en konservöppnare. Han klädde sig så varmt han kunde och satte på sig pannlampan. För att ta sig till grannen behövde han bara följa den lilla skogsvägen i ungefär en timme i motsatt riktning från den han kommit ifrån med bilen. Eller det tog en timme för honom att gå vägen sist. Nu skulle nog snarare röra sig om det dubbla. För han kunde inte gå särskilt fort med det skadade benet som han i princip fick släpa efter sig. Ingen hade skottat snö på den lilla skogsvägen. Så även om han hade kunnat starta bilen vet han inte hur långt han hade kunnat komma. Så det var nog ändå bäst att gå till fots. Det hade snöat en hel del de senaste veckorna. Dröjde inte speciellt länge innan han kände sig iakttagen. Inifrån skogen var det ett par ögon som tittade på honom och ljudet av steg på grenar och löv gick inte att missa. I den annars avgrundslösa tystnaden, en varg. Han iakttog varje steg han tog. Skulle han snubbla nu skulle allt vara över, tänkte han. Inte en chans att han inte hugger om jag ligger ner hjälplös. Han försökte skrika, stampa och göra så höga ljud han kunde för att skrämma bort varelsen som gömde sig i skogens mörker. Han visste inte om det funkade, men det blev tyst igen i alla fall. Han kunde bara se några meter av vägen framför fötterna. Allt annat runt omkring var uppslukat av mörker. Han var rädd att han skulle missa stugan och gå förbi och önskade att han skulle ha tagit med sig en ficklampa till med större räckvidd. Efter ett par timmar märkte han hur underlaget ändrades. Som om någon skottat snö på vägen i alla fall för några dagar sedan. Det blev lättare för honom att gå på det mer jämna underlaget. Snart borde han vara framme. och visst kunde han se ljuset från stugan längre fram på den annars mörka skogsvägen. Han skyndade på så snabbt han kunde och till slut var han på grannens tomt. Han knackade på. Hallå, hjälp! Är någon hemma? Han hörde hur någon rörde sig där inne. Han kände på dörren. Den var låst. Hallå, jag är skadad. Hjälp! Tystnad. Lampan i stugan släcktes. Han gick upp mot ett fönster för att försöka titta in och bankade på rutan. Det var helt mörkt i hemmet nu, men han visste att gubben var hemma. Jag vet att du är hemma, släpp in mig! Han gick runt huset mot verandan på baksidan och kände på dörren. Även den var låst. Så snubblade han över något. En tidning daterad med ett datum som inte sa honom så mycket. Rubriken löd: 100 000 döda på en dag. Han stelnade till. Han blev kall. Blodet i hans ådror frös till is. Pannlampan lyste upp bokstäverna i tidningen och han kände hur varma tårar rann ner för kinderna och landade på tidningens framsida. Tårarna fick bläcket att smetas ut till en svart sörja. Han orkade inte läsa mer. Han förstod att gubben aldrig skulle öppna för honom. Och långsamt bar han sin vandring tillbaka i snön. Återigen kände han sig iakttagen. Valsen hade följt efter hela vägen. Följde varje rörelse han tog på säkert avstånd från skogsbrynet. Han var kallsvettig och han visste inte om han skulle klara sig hela vägen tillbaka hem till sin trygga tillvaro. Han visste ingenting längre. Han satte sig ner i snön och lät natten omsluta honom.
Avsnittets sista historia handlar om när man blir ensam kvar på kontoret. Fast kanske är man inte ensam. Här kommer våning 3. Jag hade precis börjat mitt nya jobb på en tidning i stan och jag trivdes som fisken i vattnet. Det var stora fina lokaler och kollegorna var schyssta. Som journalist får man tyvärr jobba över en hel del. Det är en stressig bransch med snabba deadlines och snabba nyhetsflöden. Just den här kvällen hade vi fått in ytterligare information kring en artikel som min kollega hade skrivit och som skulle gå i print nästa morgon. Ny som jag var så erbjöd jag mig att ta på mig tilläggen och ändringarna. Ingen protesterade, förutom en kollega som sa att det kanske var klokt att jobba hemifrån istället. Att inte sitta kvar ensam på redaktionen. Jag ryckte på axlarna och svarade att jag skulle ha enklare att koncentrera mig om jag satt kvar vid mitt skrivbord. Det är så lätt att bli distraherad där hemma. Hon hummade bara till svar. Klockan var runt 7 på kvällen och jag var den sista kvar på redaktionen nu. Städerskan hade precis lämnat våningen och lokalen låg tyst och öde, bortsett från regnet utanför. Jag hade inga problem med att jobba över eller att sitta ensam kvar. När jag skrev gick jag helt in i mig själv och kunde lätt glömma bort min omgivning. Tiden flög oftast iväg och plötsligt hade klockan hunnit bli 8:30. Jag hade fortfarande lite textbearbetning kvar då jag ville få det helt perfekt. Ni vet, visa framfötterna och leverera en riktigt bra artikel. Jag bestämde mig för att jag behövde en kopp kaffe och reste mig för att gå ut till lilla pantryköket. Det var helt nedsläckt vid hissarna och rökrutan. En sån där rökruta som finns på flygplatser. Köket var också nedsläckt. Jag tände upp, tog en kopp och tryckte på dubbel latte med extra mjölk på kaffemaskinen. Då hörde jag plötsligt det välbekanta plinget från hissen. Jag vände mig om och tänkte att det var säkert någon av städarna. Hissdörren gick långsamt upp. Men hissen var tom. En kall kår gick längs min ryggrad. Jag tog snabbt min kaffekopp och gick tillbaka till skrivbordet. Jag satte mig på den grå kontorsstolen och skulle precis börja skriva igen. När det återigen gick en kall kår längs min ryggrad. Textdokumentet som lyste upp skärmen framför mig hade ändrats. Mitt i texten stod ett "Hej där" med stora svarta bokstäver. Jag vände mig tvärtom. Tänkte att det måste vara någon av mina kollegor som är kvar. Fast jag inte vet om det och som ville jävlas med mig. Kanske var det en invigningsgrej. För att bli godkänd i den kollegiala andan. Vad vet jag? Jag reste mig upp från skrivbordet igen och gick en runda på redaktionen. Alla datorer var avstängda eller satta i viloläge. Alla stolar och skrivbord var tomma. Det hela kändes väldigt obehagligt. Vem det än var som försökte skrämma upp mig så hade denna lyckats. Ett plötsligt ljud från köket fick mig att hoppa till. Rökrummets fläkt hade dragit igång. Jag tänkte att det måste vara någon mer på redaktionen, för fläkten reagerade enbart på rörelse. Jag smög försiktigt mot köket. Fläkten från rökrutan lät högt, men den var tom. Vid det här laget hade jag börjat känna mig gråtfärdig. För oavsett om det var ett skämt eller ej, så var det elakt. Jag hade varken tid eller lust att leka. Jag ville bara få klart min artikel och gå hem. Jag gick med bestämda steg tillbaka till mitt skrivbord. Det som mötte mig fick mig att snabbt plocka ihop mina saker. I textdokumentet blinkade nu ett "Du är inte ensam" med samma stora svarta bokstäver. Jag mejlade snabbt dokumentet till mig själv och stängde av datorn. Aldrig i livet att jag skulle gå med på det här. Mitt hjärta slog snabba slag när jag skyndade mig mot hissarna. Desperat tryckte jag på alla knappar med blicken riktad mot köket, fläkten och redaktionen. Precis när hissdörren gick upp och jag skyndade in i ljuset såg jag någonting. En svart skugga rörde sig framåt mellan rökrutan och köket. Jag kände hur hela min kropp blev iskall. Vart enda hårstrå på min kropp reste sig. Hissdörrarna gick långsamt igen och skapade en barriär mellan mig och det något som fanns inne på redaktionen. När jag kom ut till receptionen möttes jag av städerskan som stod bakom receptionsdisken och packade ihop städvagnen för kvällen. Våra blickar möttes. Jag måste ha varit likblek. "Våning 3", frågade hon. Och jag nickade långsamt till svar. "Jag skulle råda dig att inte vara ensam på den våningen om kvällarna", sa hon. Och återgick till sin städvagn. Jag skyndade ut ur byggnaden och gick med snabba steg mot tunnelbanan. Efter den upplevelsen så jobbar jag hemifrån de kvällar som kräver övertid. Jag har även lagt märke till att mina kollegor aldrig stannar kvar på redaktionen efter 8 på kvällen. Jag vet inte vad den svarta skuggan var för någonting och jag har inga intentioner att ta reda på det heller. Och jag ser alltid till att aldrig, aldrig vara den sista kvar ensam på redaktionen.
Du har lyssnat på Skräcken i vita ögat.
En produktion av Seo Nublin Media.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.